När livet inte blev som vi tänkt oss. Vad kan vi lära av de här gamla patriarkerna? Och av Moses, Abraham, Jakob, Josef och Moses. Ja, visst är det så att livet sällan blir som vi har tänkt oss. Den lilla grabben som drömde om att bli pilot kanske hamnar vid ett löpande band i en fabrik. Eller ta slalomkungen Thomas Fogdö. Det blev inte som han tänkte sig. Han blev förlamad från midjan och nedåt och får tillbringa resten av sitt liv i rullstol. Eller tjejen som drömde om att bli missionär och fick stanna hemma och ta hand om sin sjuka mor. Sjukdom kanske drabbar din partner helt plötsligt när allt verkar frid och fröjd. Sen kan det också gå på andra hållet, eller hur? Du kanske plötsligt blir uppringd av chefen och erbjuden ett jobb som du aldrig vågat drömma om. Eller du kommer in på en yrkesutbildning där du känner, ja, det är ju det här jag har längtat efter hela livet. Eller du kanske hittar din plats i församlingen och det ger dig liksom den här inre tillfredsställelsen och en djup mening. Livet kan se annorlunda ut. Jag vet inte om du följer den här bibelläsningsplanen som vi föreslog i början på året. Du kan dyka ner i den när du vill. Har du den inte eller hittar du den inte, så bara säg till så ska jag se till att du får en. Jag tänkte att vi skulle dyka ner i några av de personers liv som flera av oss har läst om de här senaste veckorna. Och se vad vi kan dra för lärdom idag på din och min livsresa. Vare sig den går upp just nu eller den går ner. Och en väldigt bra utgångspunkt när vi ska ta de här exemplen, det är det som Paulus skriver i Romarbrevet 15 och 4. Allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Jag vet ingen bättre motivation till att läsa Gamla testamentet än den versen. Det är verkligen en hjälp för dig, en motivation att gå vidare när vi läser om de här människorna i Gamla testamentet och den livsresa som de hade. Vad kan vi då lära? Jag tänkte vi skulle se på några saker. Och det första är det här att Gud väljer precis vem han vill. Och så har jag tillagt, men även du är utvald. Ja, det är det första som vi läser om. När vi läser om patriarkerna och vi läser om Moses. Patriarkerna, det är ju de här, ni vet, Abraham, Isak och Jakob. Gud väljer precis vem han vill och när han vill. Abram, som han hette först, han var hela 75 år när han nåddes av Guds kallelse att lämna sitt land och sin släkt och sin fars hus. Ja, hur många här är 75? Gulv är 75, ja. Eva-Lisa är 75. Tänk er att ni skulle nås av kallelsen att nu ska ni lämna skillningar och allt liksom, och så ska du gå dit jag ska visa dig. Har ni ingen aning om vart är det Gud vill leda mig? Att nås av Guds kallelse när man är lite äldre. Eller Jakob. Ja, Jakob var ju inte precis den första som varken du eller jag skulle ha valt, eller hur? En bedragare. Först bedrar han sin bror. Och så lurar han till sig förstfödslorätten av sin pappa. Den välsignelse som egentligen Esau som den förstfödde skulle ha fått. Ja, varför väljer Gud en sån som han? Ja, igen, om vi tar hjälp av Paulus, så säger Paulus så här. Att Guds beslut att välja vem han vill skulle stå fast och inte bero på gärningar, utan på honom som kallar. Med andra ord, det är bara nåd. Och inget annat än nåd att bli utvald. Så är det. Ingen av oss kan säga att vi genom våra gärningar har förtjänat att Gud skulle se till oss. Ingen av oss har gjort det. Eller Josef, den näst yngste brodern i brödraskaran, betraktad som en stropp och en drömmare, hatad av sina bröder. Men Gud valde Josef för ett bestämt syfte som vi ska se sen. Om Mose. Vilken händelse att just Moses liv blev sparat när det var så många andra nyfödda barn som blev dödade av farao. Mose hade faktiskt ingen aning om att han var utvald ens. När han växte upp i faraos palats de första 40 åren och ännu mindre när han i panik flydde Egypten. Och inte heller under de 40 år i öknen när han bara vaktade får åt sin svärfar Jetro. Ändå hade Gud sin hand över hans liv. Och så kan vi fortsätta. Och så kommer vi till dig och mig. Men jag då? Ska jag gå och vänta på att Gud ska välja mig? Och du vet, då har vi ett tydligt svar på det om vi läser i Efesierbrevets kapitel 1. Vers 3-4, där det står så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Och lyssna nu, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom. Vem är det? I Jesus. Till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Jesus är den utvalde framför alla andra. Och precis som Abrahams barn fick del av den välsignelse som Gud gav Abraham, så får du och jag del av allt det som Jesus har gjort för oss. Därför att han är den utvalde. Och det ögonblick som du tar emot det Jesus har gjort för dig, då är du utvald. Det är som någon har sagt, när vi kommer till honom så står det: åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Men så är det som någon sa, att går man in sen och vänder sig om, så står det där över dörrkarmen: utvald före världens begynnelse i Kristus. Det där kan jag inte förstå. Det är bara nåd. Paulus säger att vi var inte bättre än alla andra. Vi som sitter här var inte ett dugg bättre än alla andra. Utan precis som alla andra säger Paulus, vi var döda genom våra överträdelser. Vi kunde inte göra någonting. Så säger han, men Gud har gjort oss levande genom Kristus. Så ta till dig det här idag, oavsett hur du känner det. Du är utvald av nåd som barn till Gud, din far. Utvald att bli lik Jesus, vår stora bror, Jesus, vår Herre. Tänk vad fantastiskt. Det här, det är liksom utgångspunkten. En annan sak som vi kan lära av de här berättelserna, det är det här att Guds tidsplan, den är väldigt annorlunda än vår tidsplan. Så vi redan hade hört Abraham. Han var en gammal man när han kallades av Gud. 75 år. Hur länge fick Abraham vänta på löftet Gud gav honom då? Hur länge, hur många år? Någon som vet? Hela 25 år. Alltså tänk dig 25 år, det är rätt så lång tid, eller hur? Abraham fick vänta 25 år. Och då när Abraham alltså var 100 år och Sara, hans hustru, 90 och allt hopp var ute att de skulle kunna få barn, då hände det att Gud griper in och uppfyller sitt löfte. En märklig berättelse. Jakob då? Han fick vänta i 14 år innan han kunde komma tillbaka till Kanans land. Och det var en lång tid och han blev besviken och sviken gång på gång. Kanske rätt åt honom på ett sätt, han som lurade andra. Och han undrade, vad menar Gud med allt som hände? Men Gud hade en plan, Guds tidsplan var lite annorlunda. Ta Josef, han var en ung man på 17 år. När han såldes av bröderna som slav till Egypten. Och efter ett antal år så kastas han i fängelse. Vi vet inte hur länge han satt där, men det var säkert minst 2 år om man läser i texten. Minst 2 år i fängelse, kanske det dubbla. Sen står det att han var 30 år när han trädde upp inför fara. Alltså 13 år från 17 till 30. Var de bortkastade? Nej, Guds tidsplan var annorlunda. Gud ser inte som vi ser. Eller ta Mose, prinsen av Egypten. 40 år när han en dag ser hur en egyptier slår ihjäl en av hans landsmän. Och han tittar sig omkring, det syns ingen. Och han tar upp en påk och slår han ihjäl egyptien. Och gömmer honom i sanden. Och så flyr han, och det dröjer 40 år till, som vi redan har sagt, då han vaktade fåren och sin svärfar i öknen. Var det bortkastad tid? Tydligen tyckte inte Gud det. Alltså, ibland kan man se att Gud har inte riktigt lika bråttom som du och jag. Jag vet inte hur det är med dig, men jag kan vara otålig ibland och undra, Gud, varför griper du inte in nu? Eller har du någonsin bett den här bönen? Gud, ge mig tålamod och ge mig det nu. Visst kan vi känna det så ibland. Vi kan känna så här, Gud, vad är alla dina löften? Så kan jag känna ibland. Både vad gäller den här stora berättelsen, alltså om att Jesus ska komma tillbaka och upprätta den här världen. Ja, men varför kommer han inte ändå? Och den lilla berättelsen som gäller mig och min familj och min församling. Guds tidsplan är annorlunda än din och min. Och Gud vill att du och jag ska lita på honom. Även när det vi väntar på dröjer. Vågar du att lita på Gud? Även när han är tyst. Det tredje som vi kan lära av de här berättelserna, det är det här. Gud tillåter hårda törnar i livet. Vet du, innan Jakob, som var en bedragare, kunde bli en Israel, som betyder en som har kämpat med Gud. En man utan svek, som Jesus också definierade här med israelit. Då måste han utstå hårda törnar. Och det fostrade Jakob, gjorde honom ödmjuk. Den Jakob som kom tillbaka och mötte sin bror Esau var inte densamma som han som flydde bort till farbror Laban. Han hade förändrats på djupet. Det var precis likadant med Josef. Alltså tiden som slav och i fängelse, det gjorde någonting med honom. Han blev inte bitter, utan istället kom han ut med Guds perspektiv, utan något hämndbegär. Jag kan inte låta bli att dra parallellen till Nelson Mandela. Han som kastades i fängelset som en hårdför rebell, som förordade våld mot alla vita för att lösa apartheidfrågan. Men så hände det någonting där i fängelset på Robben Island. Och när Mandela kom ut i fängelset, så var det som en försoningens och förlåtelsens apostel. Och så får han vara med om att hela och ena det här landet. Från alla de bittra motsättningar som hade varit där. Precis som Mandela, så trodde Mose först att våld var lösningen för att befria Israels barn ur Egypten. Och han ville ta saken i egna händer. Men Gud hade en annan plan. Och för att få Mose dit han ville, så tillät Gud 40 år som politisk flykting i Midjans öken. Livet som fåraherde där, det blev en perfekt skola för det han skulle göra senare. Jag vet inte vad du har drabbats av. Jag vet inte hur du har det. Men jag tror att vi alla har våra hemliga varför, Gud. Har du det ibland? Har du de här varför, Gud? Och det är så att alla mina varför, de får inte ett svar här och nu. Men det finns en del svar. Jesus säger till exempel så här: varje gren i mig som bär frukt rensar han, alltså min far, för att den ska bära mer frukt. Och den där bilden säger mig att det kan göra rätt så ont ibland när jag känner av kniven, alltså vingårdsmannen, en kniv i mitt liv. Men så säger Jesus, det är för mitt bästa, för att andens frukt ska bli ännu mer synlig i mitt liv. Och så finns den här underbara versen i Romarbrevet 8:29 som vi hörde här i början då, i inledningen. Där det står så här att de som han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Och då får jag precis den här bilden här av en vildhuggare. En som kommer där med sin hammare och sin kisel och mejslar fram någonting oerhört vackert. Och det gör ont när han liksom mejslar fram bit för bit i ditt och mitt liv. Och den där kisen kan ju vara rätt så skarp, eller hur? Och det kan göra väldigt, väldigt ont. Men jag vet att precis som det står i versen innan, så är det så att för dem som älskar Gud så samverkar allting till det bästa. Inte så att det i sig är gott, det säger inte Bibeln. Det är så mycket som kan drabba dig och mig. Det är inte gott i sig själv. Det kan vara totalt meningslöst i sig. Lidande ska vi inte glorifiera på något sätt. Men Gud kan använda det till någonting gott. Eller som Josef sa till sina bröder, ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo. Tänk att ha ett sådant perspektiv. Att livets hårda törna, Gud tillåter dem. Och det finns ett syfte med det. Vänder jag mig till honom så kan det bli någonting gott av det. En annan sån här lärdom som jag drar av de här berättelserna, det är det här: var rädd om dina gudsmöten, men håll ut. Även om och när Gud är tyst. Var rädd om dina gudsmöten, men håll ut även när Gud är tyst. Ibland kunde man ju tro när man läser de här berättelserna, till exempel om Abraham, att han fick uppleva påtagliga gudsmöten med tydliga tilltal stup i kvarten. Därför att i de korta kapitlen vi läser om Abraham så står det gång på gång och Gud uppenbarade sig och Gud talade till Abraham. Så kan han bli lite avundsjuk. Men om du läser lite mer noggrant så ser du att det var inte alls så. Abraham fick ett första tilltal när han var 75 år. Sen dröjer det i slutet av första Moseboken 16. Då är Abraham 86 år. 11 år efter att Gud kallade honom första gången. Då får han ett nytt tilltal. Det har dröjt 11 år. Och sen dröjer det 13 år till innan Gud uppenbarar sig för honom. Det står i första Moseboken kapitel 17. Igen då. Jag kan ju läsa det så att ni inte tror att jag tar det här i luften. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa: jag är Gud den väldige, håll dig alltid till mig och var oförvitlig. Och mellan sista versen i föregående kapitel, då står det att Abraham var 86 år och så här står det 99 år. Det är 13 år. 13 långa år. Vad hände under tiden? Det vet vi inte. Men en sak vet vi, att Gud verkar vara tyst under alla de här åren. Och det enda Abraham har att klänga fast vid, det är Guds löfte. Under alla de här åren av tystnad. Visst är det märkligt? Och jag tänker att Mose måste ha gråtit och våndats många gånger under de där 40 åren när han gick där med sin jord i öknen och undrade: vad är du, Gud? Varför tillåter du allt det här lidandet för mitt folk i Egypten? Var finns du, Gud? Och kanske du ibland ropar ut det: Gud, var finns du? Och så fick han det där alldeles speciella gudsmötet en dag. Han mötte Gud själv i busken som inte brann upp. Och han fick sin kallelse. Gud ger oss i sin nåd de där speciella gudsmötena. Då blir det så påtagligt att Gud är verklig och hans tilltal blir så tydligt. Tyckte det var härligt att höra förra söndagen, eller hur? När vi fick höra vittnesbördet om hur ungdomarna fick ett sånt där gudsmöte den där onsdagskvällen i Trysil. Då liksom Gud var så påtagligt närvarande. Och de där gudsmötena behöver vi så väl. Vi kanske skulle ha ett möte där vi bara berättade om och du fick komma fram och berätta om dina gudsmöten. Jag tror att vi skulle kunna ha ett långt möte här. Om alla liksom fick berätta om den gången. Det var där jag mötte Gud på ett särskilt sätt. Du känner säkert till det här. Men däremellan är jag säker på att du, precis som jag, har upplevt Guds tystnad. Och jag har väldigt, väldigt ofta återvänt till Guds, Paulus vittnesbörd om Abraham i Romarbrevet 4, vers 20 och 21. Där det står så här: han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Under alla de där tysta dagarna och åren, de där vanliga gråa dagarna, det är där du och jag behöver hålla ut. Därför att solen finns där, även om den verkar dold bakom molnen. Alltså, jag ska ärligt erkänna, själv går jag igenom en sån period just nu. Jag liksom får klänga mig fast vid Guds löften, även om känslorna och omständigheterna säger någonting annat. Och det är därför som de här orden är så viktiga för mig. Var rädd om dina gudsmöten, men håll ut även när Gud verkar tyst. Och så det sista. Gud vill använda dig trots dina brister. Gud vill använda dig trots dina brister. Ja, men det ser vi ju väldigt många exempel på. Du som har följt bibelläsningsplanen och läst dem. Alla de här gudsmännen, och så inser vi att de var ju precis lika vanliga som du och jag. Med alla de här felen och bristerna. Och Mose är inget undantag. Och ser vi på Mose kallelse, som vi har så livligt beskriven i Andra Mosebokens kapitel 3 och 4. Så ser vi också samma sak. Mose, som vi ibland sätter på en sån oerhört hög piedestal. Han blir nästan ett helgon. Så långt bort att han är oåtkomlig för oss. Men då är det så skönt att läsa i de här kapitlen hur Mose, och det är han själv som har berättat detta, öppenhjärtligt och ärligt tala om för oss hur han själv reagerade på mötet med Gud. Gud som tilltalar Mose och säger: jag har hört ropet från mitt folk som förtrycks i Egypten, och därför har jag stigit ner för att rädda dem och föra dem till det land som jag har bestämt. Så gå nu. Jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk Israels barn ut i Egypten. Väldigt tydligt, eller hur? Guds kallelse till Mose. Och hur reagerar Mose? Här är jag, Herre, sänd mig. Inte alls, eller hur? Utan snarare ett väldigt, väldigt tveksamt: vem är jag? Vem är jag att jag skulle gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten? Och så kommer den här dialogen som är så spännande i Andra Mosebokens kapitel 3 och 4. Där Gud liksom för den här dialogen. Och Gud är så tålmodig med den här mannen, Mose, som då är 80 år. Och hela tiden försöker slingra sig. Och vi ska inte gå igenom hela den här dialogen. Du kan läsa den själv. Men lyssna nu i slutet på dialogen. När Gud har liksom har visat gång på gång och även gett honom tecken, tydliga tecken. Han slängde sin stav, den blev en orm. Han stack in sin hand i barmen och den blev spetel. Så han stack tillbaka när den blev ren igen. Alla dessa tecken, så kommer vi till slut. Så säger Mose i kapitel 4, vers 10. Förlåt din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talar till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Oj, oj, oj. Vad svarar Gud? Herren svarade, vem har gett människan hennes mun? Vem är det som gör henne stum eller döv, seende eller blind? Är det inte jag, Herren? Gå nu! Jag ska själv vara med dig när du talar och lära dig vad du ska säga. Okej, Gud. Nej. En undanflykt till. Mose väljer, Herre, jag ber dig sänd bud med någon annan, vem du vill. Bara inte mig. Oj, oj, oj. Det var inte lätt att få iväg Mose. Tack och lov så acceptera inte Gud Moses ursäkter. Ibland skulle man nästan kunna tro att Mose hade svenskt påbrå. Det är lite typiskt svenskt, eller hur? Du ska inte tro att du är något. Inte duger jag. Välj vem som helst, men inte mig. Känner du igen dig? Visst är det ofta vi säger så. Nej, men inte jag. Vem som helst annars, men inte jag. Vi är så lika Mose där. Tack och lov så accepterar Gud inte Moses ursäkt och undanflykter. Utan han säger, gå. Vem är det som ger människan kraft? Vem är det som ger människan talförmågan? Är det inte jag, Herren? Mose var ju inte den enda som kom undanflykter. Sara och Abraham tyckte de var alldeles för gamla. Jeremia senare, som vi läser om, han tyckte att han var alldeles för ung. Gideon tyckte att han var alldeles för liten och obetydlig. Gud har ett oändligt tålamod. Han släpper oss inte. För hela grejen är ju att Gud har lovat att vara med oss och ge dig och mig kraft till de uppgifter han ger. Eller för att använda ett gammalt talesätt. Jag tycker det är slitet, men det är bra. Vilken gammal buske som helst duger, bara det är Gud som brinner i busken. Vilken gammal buske som helst duger, bara det är Gud som brinner i den. Gud kan använda precis vem han vill. Jag vet inte var du står i din livsresa idag. Kanske inte livet blev alls som du hade tänkt. Kanske du är otålig och väntar på bönesvar och undrar, varför griper du inte in nu, Gud? Kanske du har drabbats av de här hårda törnarna och undrar, var finns du, Gud, mitt i allt det här? Kanske du längtar efter ett nytt gudsmöte efter att ha upplevt Guds tystnad. Eller kanske står du just nu och tvekar inför en uppgift, en kallelse. Och du vågar inte riktigt gå in i den. Vad som än är i din situation så vill Gud möta dig på nytt. Och vi kommer att gå in i en bönestund här och höra lite lovsång också. Och du får gärna komma fram under den här bönen också. Du får gärna komma och tända ett ljus. Och vill du ha förbön så går det också jättebra. Jag har med mig en liten oljeflaska också om det är någonting som du vill ha förbön för. Vad gäller din kropp? Eller vad det än är. Så kommer jag sitta här och kom fram. Tänd ett ljus. Gud vill möta just med dig. Gud välsigne dig. Tack, Herre. För att du finns hos oss. Oavsett hur vår livsresa ser ut. Kanske inte livet har blivit som vi tänkt oss. Kanske att vi är besvikna. Kanske att just nu, Herre, undrar vi, var finns du, Gud? Men tack för att mitt i allt detta så är du där. Och du lämnar oss inte, du överger oss inte. Tack för att solen lyser även bakom molnet. Herre, tack för att du finns. Och du kan använda precis vem du vill. Du älskar oss. Och du vill vara med oss. Och du vill möta med oss precis där vi finns. Vi tackar dig. Amen.